Stanna hos mig. Avayobami Adjebayo. I översättning av Eric McQueen. Första delen. Kapitel 1. Joss, december 2008. Jag måste lämna den här stan idag och komma till dig. Väskorna är packade och de tomma rummen påminner mig om att jag borde ha åkt redan för en vecka sedan. Min chaufför Mosa har sovit i vaktkuren varje natt sedan i fredags och väntat på att jag ska väcka honom i gryningen så att vi kommer iväg i tid. Men väskorna står fortfarande i vardagsrummet och samlar damm. Jag har skänkt bort det mesta jag skaffat här. Möbler, elektroniska apparater, till och med fast inredning. Till frisörerna som arbetade i min salong. Så den senaste veckan har jag vänt och vridit mig i sängen om nätterna utan någon tv som kunde ha gjort de sömnlösa timmarna kortare. Det står ett hus och väntar på mig i Ife. Precis utanför universitetet där du och jag träffades första gången. Jag föreställer mig det nu. Ett hus som inte är helt olikt det här. Där de många rummen är tänkta att rymma en stor familj. En man, en hustru och många barn. Det var meningen att jag skulle åka dagen efter att hårtorkarna monterades ner. Planen var att viga en vecka åt att installera mig i den nya salongen och inreda huset. Jag ville att mitt nya liv skulle vara på plats innan jag träffade dig igen. Det är inte så att jag blivit fäst vid den här platsen. Jag kommer inte att sakna de få vänner jag har fått. Människorna som inte känner personer jag var innan jag kom hit. Männen som genom åren har fått för sig att de varit förälskade i mig. När jag väl har åkt kommer jag antagligen inte ens att komma ihåg han som friade till mig. Ingen här vet att jag fortfarande är gift med dig. Jag berättar bara en skärva av historien. Jag var infertil och min man skaffade sig en andra hustru. Ingen har någonsin frågat vidare, så jag har aldrig berättat för dem om mina barn. Jag har velat flytta härifrån sedan de tre rekryterna från National Youth Service dödades. Jag bestämde mig för att bomma igen salongen och smyckesbutiken innan jag ens visste vad jag skulle göra härnäst. Innan inbjudan till din fars begravning damp ner likt en karta som visade mig vägen. Jag har memorerat de tre unga männens namn och jag vet vad var och en studerade vid universitetet. Min och Lamiji skulle varit ungefär i deras ålder. Hon skulle också ha varit i slutet av universitetsstudierna vid det här laget. När jag läser om dem tänker jag på henne. Akin, jag undrar ofta om du också tänker på henne. Även om sömnen jäckar mig kommer delar av livet jag lämnade bakom mig tillbaka varje kväll när jag blundar. Jag ser de batikfärgade örngotten i vårt sovrum. Våra grannar och din familj som jag under en enfaldig period även trodde var min. Jag ser dig. I kväll ser jag sänglampan jag fick av dig några veckor efter att vi gift oss. Jag kunde inte sova i mörkret. Och du drömde mardrömmar om vi lät lysrören vara tända. Lampan var din lösning. Du köpte den utan att berätta att du skulle klura ut en kompromiss. Utan att fråga om jag ville ha någon lampa. Och medan jag strök fingret längs dess bronsfot och beundrade skärmens färgade glasplattor frågade du vad jag skulle ta med mig ut ur huset vid en eldsvåda. Jag funderade inte innan jag svarade. Vårt barn. Trots att vi inte hade några barn än. Något, sa du. Inte någon. Men du tycktes lite sårad över att jag, när jag trodde att det var någon, inte hade tänkt på att rädda dig. Jag släpar mig ur sängen och byter om från nattlinnet. Jag tänker inte slösa bort en enda sekund till. Frågorna du måste svara på. Frågorna som kvävt mig över ett årtionde. Skynda på mina steg när jag rycker åt mig handväskan och går in i vardagsrummet. Det finns 17 väskor här som väntar på att bäras ut i bilen. Jag stirrar på väskorna och erinrar mig innehållet i var och en. Vad skulle jag ta med mig om det här huset stod i lågor? Jag måste fundera på saken.